En podcast från Aftonbladet.
Hej allihop, det har varit en oerhörd mediebevakning av det norska kungahuset de senaste dagarna och nya uppgifter kommer timme för timme, eller hur Jenny?
Ja men verkligen, strålkastarljuset är riktat mot Norge just nu.
Och mer blir det, både kronprinsessan Mette-Marit och Marius Borg Høyby står i fokus i det här poddavsnittet.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. För att ni ska veta var vi befinner oss så spelas den här podden in fredag den 6 februari och klockan är nu 10.21. Han står åtalad för 38 åtalspunkter, Marius Borg Høyby. Det är 7 målsäganden och det blir 28 rättegångsdagar, i alla fall vad det är planerat för. Han åtalas för bland annat 4 våldtäkter mot 4 kvinnor, misshandel i nära relation, mordhot och nu senast för att ha transporterat minst 3,5 kilo marijuana. Men det är verkligen viktigt att påpeka, Marius Borg Høyby står åtalad men han ska anses oskyldig tills eventuellt motsatsen bevisats. Rättegången har i talande stund pågått i nästan 3,5 dagar i sal 250 i Oslo tingsrätt. Och kort Jenny, du har ju precis kommit hem ifrån Oslo och du har varit på plats i tingsrätten. Hur skulle du sammanfatta de här dagarna hittills?
Ja, men det har varit oerhört intensivt att vara på plats och otroligt intressant att följa den här rättegången. Och så här långt så har man ju gått in på den första våldtäkten som då misstänks ha skett 2018 i källarplanet på Skaugum. Alltså det är kronprinsparets residens. Och vi har fått höra kvinnan berätta och svara på frågor om den här misstänkta våldtäkten. Då har inte medierna fått vara på plats inne i salen. Men utvalda medier har fått lyssna i ett angränsande rum. Och på det viset så har ju liksom hennes då vittnesmål kunnat rapporteras om. Men sen har då Marius fått svara på frågor och det var mycket känslor av och till från hans sida. Och jag skulle nog vilja sammanfatta den så helt enkelt att tårar, kvinnan grät när hon pratade. Hon sa att hon vill inte vara ett offer för hon ser sig själv som en stark kvinna. Men att hon har blivit ett offer på grund av Marius Borg Høyby. Och det sägs då också att han var väldigt känslosam av och till också när hon berättade då om det här.
Kan du säga, hur har du upplevt Marius Borg Høyby då de här dagarna? Du säger det har varit mycket känslor och väldigt intensivt och det kan man ju verkligen förstå på alla sätt och vis.
Ja, när han kom in då första tillfället när vi fick se honom då så bar han en stickad, slimmad tröja, han hade vattenkammat hår bakåt och glasögon. Och jag tyckte han såg lugn ut då när han kom in. Men när han satte sig i vittnesbåset så blev det för mycket för honom. Och han började gråta. Han ville göra ett uttalande innan allting körde igång. Och då berättade han att han tycker att det är jobbigt att prata inför andra människor och särskilt då inför medierna. Och så viftar han liksom bakåt med handen lite så irriterat där vi i pressen satt. Och sen samlade han sig och han svarade på frågorna och han inledde också med att säga att han hade levt ett mycket speciellt liv som ingen kunde sätta sig in i. Och att han hade då varit jagad av pressen sedan han var 3 år gammal. Så det är de här två sakerna, att han levt ett speciellt liv och mediernas jakt på honom. Jag tänker, och det var min första spontana reaktion, att ja, det kom från hjärtat, men jag tror också att det var strategiskt att hans advokat eller försvaret säkerligen hade tyckt att godkänt att ja, men det är bra att du säger det här. Man vill ju såklart inte att Marius ska framstå som ett monster. Man vill ju väcka sympatier för honom. I och med att han har erkänt en del brott så vet ju alla redan att han har begått kriminella handlingar. Men nu vill man nog också liksom visa att han är en person av kött och blod och kanske också med de här uttalanden lite av ett offer då att framställa sig som det.
Mm. Och precis som du har berättat så var det då en av de här åtalspunkterna som främst har behandlats då de här, eller som har varit det handlat om de här första dagarna. Och också som du nämnde, det finns en del restriktioner för medierna i bevakningen inne då i själva rättssalen. Medierna får inte rapportera så målsägandes identitet avslöjas eller integritet kränks. Så därför kommer vi inte gå in på liksom detaljer om olika åtalspunkterna, men vi kan, eller så här Jenny, vad kan vi konstatera utifrån vad som har sagts hittills gällande det?
Jag vill bara nämna det som du sa där, att man inte får då berätta vissa saker. Mitt samlade intryck är, jag har inte blivit chockad under rättegången, men jag har dragit efter andan ett par gånger. Därför att det är mycket detaljer som är otroligt, otroligt privata och intima. Men om vi tar detta då, vi kan konstatera att den här Skaugum-kvinnan som hon kallas då, och Marius, de har ju två olika bilder av den här kvällen och vad som har hänt såklart. Det har ju liksom skett någon slags kommunikation de emellan, för att de har ju känt varandra. Hon har betraktat honom som en god vän en lång tid. Och huruvida den kommunikationen var flörtig eller om den hade sexuella undertoner, det var någonting man då diskuterade. Och självklart då vad som skedde under kvällen. Och ja, det har ju varit då en efterfest på Skaugum sent på natten. Och den här kvinnan var där. Allt sånt är konstaterat. Men sen skiljer sig då uppgifterna åt vad som hände. Och kvinnan menar att hon hade då frivilligt sex med Marius tidigare på den här natten. Men det avbröts. Sen säger hon att det blev svart för henne. Hon visste ju inte om att hon blivit filmad eller att det skett något slags övergrepp förrän polisen berättade för henne under ett förhör som hon blev kallad till. Och Marius, han menar att han har också berättat om den här första tillfället när de hade sex. Det var inne på en toalett då i källarplan där. Och det var frivilligt, och han har också sagt då att det andra sexet, det tillfället, var också frivilligt. Men han minns inte då om han skulle ha filmat det här eller inte.
Men han nekar ju till detta brott då.
Absolut, det gör han. Och han säger att han minns ju inte alla detaljer och sådär. Att det är 8 år sedan. Flera gånger under rättegången så har han ju nämnt att i det liv han har levat så har det varit mycket, mycket sex, säger han. Också mycket berusning.
Mm.
Men han menar att han kan inte minnas allting då.
Okej, om vi ser på en annan aspekt som framkommit, det här är en sak som jag har lite svårt att släppa och jag vet att många har pratat om, det är det faktum att kronprinsparet och barnen då, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus, var troligen också hemma i residenset som Marius Borg-Höjby själv uttryckte det. Och det var ju då i samma bostad som den här efterfesten pågick. Själva festen var i någon typ av källarrum eller hur man ska uttrycka det.
Källarplan,
och att det är bra ljudisolerat. Men jag tycker ändå att det är ganska anmärkningsvärt att en grupp efterfestpersoner gått in då genom en köksingång. Också att en del personer på efterfesten åkt hem, andra har sovit. Och, jag vet inte, det får mig att tänka lite på säkerheten, kontrollen av vilka som kommer in i den här bostaden. Och vi har fått en fråga på det här, Jenny. Det är från Martin. Får inte norska motsvarigheten till Säpo någon kritik alls kring allt som har att göra med Marius att göra? Bland annat att festerna kunde ske inne i deras bostad. Eller är det bara jag som har missat det?
Nej, men jag förstår vad du menar. Under rättegången har det liksom inte förts fram någon kritik mot säkerheten så. Men det är klart i norska medier. Men inte jättemycket. Jag har inte läst så mycket om det. Däremot så... Vi på Aftonbladet har ju reagerat över det. Och jag menar, jag tänker att det är samma typ av säkerhet på Haga slott som på Skaugum, såklart. Den är rigorös. Men det är klart att jag också har tänkt tanken att varför har de inte mer kontroll på vilka som rör sig ut och in där? Det kanske de har, men det är ingenting som har framkommit. Jag hörde någon nämna att det skulle finnas då namn på... Alltså att säkerhetspersonalen hade någon namn på de som skulle komma på efterfesten, men att det saknades ett namn. Men det här är bara, jag säger inte, jag lägger en brasklapp på det, för att det är bara något jag hört pratas om. Men sen tror jag också att man anser att inne på Skaugums område så är man ju trygg. Det finns ett jättestarkt skalskydd runt där. Så det är inte så att vakter sitter i samma rum som kungligheterna, utan är de inne i sin fastighet så betraktas det som tryck. Det finns ju larm, det finns ju annan bevakning och sådär liksom. Så det är inte så att någon säkerhetspolis står i ett hörn och trycker under en efterfest, så är det ju inte.
Mm.
Men det är klart det spelar roll vad det är för människor som rör sig inne på området.
Och sen så finns det en annan sak jag hört flera prata om. Det är att kronprinsparet har ju vetat om att Marius har missbruksproblem och annat. Nu vet vi ju inte precis i vilken ålder Marius var när det då uppdagades eller så. Men den här efterfesten skedde då 2018 och då var Marius 21 år. Han förlorade tidigt på året. Jag tänker, inte det också lite anmärkningsvärt? Den här detaljen att efterfesta på den här nivån, alltså sprit natten, ända in på morgonen. Och då alltså att kronprinsparet då kanske visste redan att han hade missbruksproblem.
Ja, men,
att han tillåts liksom ha de här festerna. Jag får inte ihop det riktigt.
Nej, vad de visste eller inte då för 8 år sedan vet jag inte riktigt såklart. Men Mette-Marit och Håkon har ju sagt att de har känt till hans problem, det som Marius har berättat för dem. Men man får tänka också, han är 21, han är vuxen då. Det är en stor fastighet. Och det, jag tror inte att det är så att om de har en efterfest i källarplan att vare sig ljud eller annat stök skulle störa liksom resten av våningarna. Så. Det tror jag inte, utan det kan nog ske ganska isolerat att ha det där, den där festen där nere, tänker jag. Men det är ju klart, det väcker frågor. Var det vanligt att han hade efterfester på Skaugum? Var det någonting, i och med att de inte reagerat då, liksom, var det något han hade varje helg? Det vet jag inte, det är ingenting som har framkommit.
Mm.
Men det känns ju som att vare sig vakterna eller någon i familjen har reagerat på att det skulle vara någonting konstigt att de åker dit på natten och har fest.
Vi ska ta en fråga som kommer från Sofia, och det här handlar då mer om själva liksom rättegången. Tveksamt om Marius kommer orka med 7 veckor i rättssalen, frågetecken.
Ja, det här var en fråga som min kollega Linda Hjertén som är krimreporter ställde faktiskt till Marius advokater. Och fick då svaret att men vi gör vårt bästa för att stötta honom i det här.
Mm. Det var ju då den här försvararen Ellen Holager Andernäs. Hon svarade, vi hoppas det, vi håller tummarna.
Ja.
Men hur tänker du som har varit på plats? För det är en extrem pressad situation.
Verkligen, han var inlagd på sjukhus då kvällen innan rättegången skulle starta. Och vad han hade för problem då vet vi inte, men vi vet att han har mått väldigt, väldigt dåligt. Han sa själv under... Han har sagt ett par gånger under rättegången att han är tungt medicinerad. Vad han är medicinerad för, det vet vi inte. Men det är helt uppenbart att han mår dåligt. När jag såg honom i rätten så tyckte jag han såg helt normal ut och sådär. Men det är de här subtila små ansiktsavtrycken som avslöjar honom. Att det är en enorm press han är under. Det är ju också målsägande de här kvinnorna. Så den erfarenheten delar de ju. Men det är klart att han har själv berättat också att han har haft diagnoser sedan han var liten. Vilket såklart kan spela in också. Mm.
Men har det varit någon, så vitt du vet, någon anhörig på plats i rättegångssalen? Vi vet ju att Mette-Marit och Håkon har ju tidigare sagt att de kommer inte närvara där i rättssalen. Men det vi har fått in frågor rörande hans pappa, Morten Borgs. Vet man någonting om han har varit närvarande?
Jag vet ju hur han ser ut och jag försökte titta lite i salen. Men jag, så vitt jag vet så är han inte där. Jag har inte kunnat se honom. Sen satt ju jag också så att jag inte såg. Jag såg inte alla. Så jag kan ha fel där. Men så vitt jag vet så var han inte där. Jag kunde inte heller urskilja om det var vänner till Marius som satt med där.
Hur många människor sitter inne i, eller har det varit i alla fall de här dagarna?
Det är... trångt. Man säger att det är 200 journalister som är akkrediterade. Det är fullsatt i den här salen. Det är också 50 platser för allmänheten. Och det gör att många får sitta i medhörningssalar. Och det fanns 3 sådana och där var det fullpackat i alla 3 och det var rätt stora rum ändå. Första dagen satt jag i en sån medhörningssal, sen satt jag i rättegångssalen. Det är mycket folk och jag tror också att när Marius och målsägande och vittnena kommer in i den här rättegångssalen så är det nog ganska överväldigande när man ser rad efter rad efter rad med journalister som sitter och knattrar på sina datorer. Allmänheten, alltså det är ju, allas blickar är ju fastnaglade också vid den som vittnar.
Vi har ju fått in frågor om vad det gäller proportionen av mediebevakningen. Vi ska strax prata om det, men först ska vi också säga att vi har fått reda på nu här på morgonen att igår kväll så åkte kronprins Håkon till häktet för att träffa då Marius. Och nu på morgonen skriver norska Se och Hör att även Mette Marit var där. Det var då vid 7:30 tiden igår kväll som en svart bil sågs komma inrullandes till Oslofängelset. Och besöket ska pågått ungefär en timme enligt då norsk media.
Ja, men det är ju historiskt på så vis att det är första gången som någon från kungahuset besöker en medlem av kungafamiljen i ett häkte. Jag vet inte om han sitter med restriktioner eller inte, men uppenbarligen så tillåter man då hans familj besöka honom. Det var likadant på sjukhuset dagen innan rättegångens första dag.
Ja, just det.
Då var ju hela familjen där och besökte honom. Även då var han ju häktad. Så jag vet inte hur reglerna ser ut där riktigt i Norge, men man kan konstatera att ja, den kungliga kronprinsfamiljen har besökt en annan medlem av familjen i fängelse. Och det är den första gången någonsin som det sker i historien.
Mm. Och angående då med mediebevakningen, den frågan har inkommit då i Aftonbladets live-chat som har pågått, men även då till kungligt mejlen om den här liksom enorma mediebevakningen motiverad och också att man är Marius dömde på förhand. Han beskriver också rätten hur han upplever att medierna då jagat honom och att han inte sett en enda positiv artikel om honom. Hur tänker du kring det här?
Ja, men det är ju det som försvaret i alla fall menar, att med tanke på den mängden artiklar som har skrivits och rapporteringen då så skulle han då vara dömd på förhand. Jag håller inte riktigt med. Det här är en enorm, den historiska händelse, den är unik. Och det här intresset som finns, alltså allmänintresset, är jättestort. Det finns ju också ett viktigt syfte med att medierna är på plats. Och det är ju på något sätt för att upprätthålla den demokratiska ordningen, är medierna på plats och även allmänheten, så finns det inte heller någon risk att han skulle särbehandlas eller att man skulle på något vis med stängda dörrar då liksom utesluta att man inte får reda på vad som pågår och sådär.
Då skulle det inte spekuleras i efterhand.
Nej.
Ja. Och det här är ju på något sätt, det är ju inte kungligt skvaller eller vilken rättegång som helst. Det här är en rättegång som handlar om grova brott som våldtäkt och misshandel. Det finns kvinnor i den här rättegången som upplevt eller fått veta efterhand att de enligt åtalspunkterna blivit offer för sexuella brott. Man får heller inte glömma den dimensionen, för det här har ju varit väldigt pressat även för dem att överhuvudtaget medverka i detta.
Absolut, och när man ser, alltså när jag då såg de här kvinnorna sitta där, så får man enorm empati för dem, och det är strångt att sitta där och lyssna. Det är en tuff situation för dem. De är ju också otroligt observerade hela tiden. Man ser också att när man ska lämna för rast eller lunch eller så, då låter man ju de målsägande lämna salen först, och de har ju liksom då polisvakt. Mm. De ska då passera Marius på vägen ut, och ingen av de kvinnorna tittar på honom överhuvudtaget. Mm. Men den här processen tror jag kan vara det början på något slags avslut i alla fall för dem.
Du har ju sagt det, för vi har ju vetat om att den här rättegången skulle starta då 3 februari väldigt länge. Och du har ju sagt det återkommande att det är viktigt att den här rättegången då genomförs, så att det också kan komma att bli ett avslut. För det har ju pågått så oerhört länge, de här praterna, artiklarna kring alla de här olika åtalspunkterna.
Ja, och sen så ska man också komma ihåg att det som då sägs i rättegångssalen, saker som jag inte kan föra vidare, för vi har ju liksom förbud för det. Men de här kvinnorna, och även Marius då, de vänder ut och in på själ och hjärta när de berättar om händelser. Det handlar om sexliv, det handlar om hälsa, det handlar om relationer, det handlar om privatliv. Mm. Det är en jättetuff sak att gå igenom.
När det gäller det här med mediebevakningen så har även då Marius halvsyster, nu pratar vi alltså om prinsessan Ingrid Alexandra, reagerat på mediernas bevakning. Både vad det gäller då Marius men även hennes mamma, kronprinsessa Mette-Marit. Igår torsdag postade hon ett argt uttalande på sitt privata Instagram-konto, rapporterar då NRK. Hon skriver så här: den här texten klarar nog inte VG-testet. Den hade blivit plockad isär och använd mot mig, skriver prinsessan Ingrid Alexandra inlägget. Den handlar inte om någon sakfråga, inte om Marius, inte om mamma eller pappa eller Magnus. Det handlar om personangrepp, det kan gälla vem som helst, men det gäller ofta oss. Jag valde att lägga ut den här för jag blir helt galen. När är det nog? Frågetecken, skriver hon vidare till då sina närmare 800 följare.
Mm. Sen har hon, efter det har hon någon så här utläggning då, som något tankeexperiment, att tänk om du har drabbats av detta och du kommer alltid vara dömd av medierna och så vidare. Men jag är ändå väldigt ställd och lite förvånad över att hon gör det här inlägget. Hon måste nog tänka på sin officiella roll där också, för att här attackerar hon ju på något sätt framförallt medierna. Det är inte hennes sak att göra som framtida drottning av Norge.
Vi har fått in en mejlfråga på det här som kom in i morse. Personen skriver: jag är chockad över förfallet i norska kungahuset. Jag är även chockad över deras extremt dåliga personal som borde kunna rådgöra dem bättre om krishantering. Och där skriver hon lite mer, men då tar hon också upp, och nu prinsessan Ingrid gråter ut på Instagram. Det enda hon kan göra, likt sin pappa, beklaga den hemska situationen för alla inblandade och sedan säga att hon litar på Norges rättsprocess. Mm. Och då tar hon också upp där att som blivande norsk drottning gå ut och klaga på media är en mycket farlig väg att gå om du ska bli drottning i en demokrati. Det här var väldigt hårda ord och såklart en reaktion på hennes inlägg.
Men fast jag förstår... Jag förstår frågeställaren här faktiskt, för att jag tycker hon har rätt i sak. Är man i tronföljden då, som Ingrid Alexandra är, och kommer ha den här officiella rollen i framtiden, så är det inte hennes sak att klaga på medierna och inte heller på rättsprocessen. Hon ska stå vid sidan om, hon ska inte göra ställningstagande. Hon kan prata om det mycket hon vill inom familjen, och hon har min fulla förståelse att göra det, för det här väcker ju jättestarka känslor för alla i familjen, självklart, och de ska stötta varandra. Men hon vet också att när hon går ut på Instagram, även om det är ett låst konto, det är 800 följare, hon vet att det kommer nå ut till pressen och att det kommer bli en diskussion om det. Där tänker jag också, som frågeställaren säger, att jag tror norska hovet, som nu sitter liksom i krismöten varje dag, de har nog med både Epstein och med rättegången. Nu ska de också hantera då ett uttalande från prinsessan Ingrid Alexandra.
Vi har fått in en fråga från Ulla som undrar varför så många utländska journalister på Marius-rättegången. Förhandlingarna hålls väl på norska. Vem översätter för utländska medier?
Ja, de stora internationella medierna, de har ju korrespondenter i Norge eller i Skandinavien då, som talar och förstår norska, så att det behövs inga tolkar. Det hade varit en omöjlig sak att ha tolkar i rättssalen som sitter och viskar på massa olika språk. Det funkar inte. Utan de som sitter i salen, de gör det därför att de kan hänga med i förhandlingen och förstå.
Vi får också en del frågor om hur länge den här rättegången pågår och när en dom kommer att meddelas. Så svaret på det är ju lite att det beror på. Det är planerat att den här rättegången ska pågå i 7 veckor, men det kan ju också ha med planen och tiden. Och vi vet ju också att det kan ta lite längre tid, vissa saker och delar och sådär. Men vanligtvis så meddelas dom 2 veckor efter det då, om det inte beslutas om en rättspsykiatrisk undersökning, då kan det ta längre tid. Så att vi vet inte exakt, men vi vet att det kommer att komma.
Ja, så om man räknar att kanske att det kommer en dom i början på april, möjligtvis då.
En sak som vi också ska prata om, och det är att när polisen grep Marius Borg-Höjby den 4 augusti 2024 ville de beslagta hans privata mobiltelefon för att säkra bevis, men telefonen de fick var trasig och saknade simkort. Många har spekulerat i om det var Mette-Marit som förstörde sin sons mobil för att skydda honom, och det reagerade Marius starkt på i rätten. Det här har jag förstått var någonting som har pratats om i tingsrätten och liksom runt omkring.
Det var ju när Marius satt sig i vittnesbåset för första gången, när han gjorde det uttalandet om att han var jagad av medierna och levt ett speciellt liv. För då satte han också ner foten vad gäller den här telefonen. Det är ju jättemånga som har spekulerat i om det kan ha varit kronprinsessan Mette-Marit som förstört den. Därför att vi vet att hon då befann sig i hans bostad innan polisen grep honom. Det har också pratats om att hon ska städa hans hem, hans bostad. Så här var det, säger Marius då i vittnesbåset. Han lämnade över en gammal och trasig telefon till polisen som han inte använde längre. Och att det var ett medvetet val av Marius att lämna just den telefonen för att han ville inte lämna in sin riktiga telefon för han hade så mycket privata saker i den.
Men om vi stannar där lite, Jenny, det låter ju ändå som en allvarlig sak att medvetet underhålla sin telefon när Marius kände till att de var ute just efter innehållet i den där mobilen. Att ge då polisen en gammal och trasig telefon. Och vi vet ju att polisen gjorde fler husrannsakan hos Marius och de har ju även säkrat hans dator. Vad tänker du?
Nej, men det är ju att försvåra polisens arbete, såklart, det är det ju. Nej. Vi fick ju också en lista på vilka grejer då som hade beslagtagits, så det var ju flera mobiltelefoner, det var en dator och det var, sen gick de också in i så här lagringsutrymmen och appar och sånt där. Jag tycker det är en allvarlig sak.
Men vad hade han för kommentar, eller hade han någon kommentar då gällande kronprinsessan Mette-Marit, hans mamma?
Ja, men då var han väldigt irriterad när han sa att det har spekulerat så mycket om att det skulle vara mamma som har tagit ut simkortet. Och det vill han då säga att det var det inte. Och så berättade han den här storyn om att jag lämnade in en gammal. Men han var märkbart irriterad på pressen. Flera gånger gjorde han ju uttalanden mot oss. Så att för oss som satt där så är det helt klart att han både föraktar och avskyr medierna. Så
mm. Om vi tar, bara pratar lite kort kring det. Vid flera tillfällen så har Marius kritiserat medierna då, som du nämner. Och inte bara han, även en av hans advokater då anklagat medierna för att inte ta hänsyn och skapa ett annat narrativ. Vid ett tillfälle säger Marius att de vrider till allt. Han berättar även att han då har varit förföljd av medierna sedan han var 3 år gammal. Det nämner ju du inledningsvis. Vad tänker du där?
Nej, men han har problem med medierna. Och jag kan på något sätt ha en förståelse för att om man är uppvuxen med den känslan så blir den inte svagare av att befinna sig i en rättssal och ha fullt med medier på plats, absolut. Men han vägrade ju titta på oss. När han passerade från vittnesbåset för att sätta sig mellan advokaterna igen, då var han ju bara liksom ett par decimeter ifrån första raden av medierna. Jag satt på andra raden, så man får en väldigt nära blick på honom. Och han det är klart man kan tolka in mycket saker i en människas kroppsspråk och ansiktsuttryck och sådär, men det jag får som intryck är att han vill inte ens se på oss. Han vill inte ens ha någonting med oss att göra, utan han nästan vänder ryggen till lite grann sådär.
Okej, vi har ju fått in väldigt mycket frågor gällande den här rättegången, och i förra poddavsnittet som vi spelade in i tisdags kväll så besvarade du och även då Aftonbladets krimreporter Linda Hjertén väldigt många frågor, många, många fler än vad vi har tagit upp här. Vill ni höra mer om rättegången och frågor med då svar kring den så kan ni lyssna på det avsnittet. Avsnittet heter Rapport från Marius rättegång. Ja, inte helt oväntat så håller vi oss kvar i Norge. Kronprinsessa Mette-Marit, hon har skjutit upp den planerade utlandsresan som hon inför rättegången, att hovet meddelade att hon då skulle inte vara på plats. Och det här bekräftade norska hovet i onsdags. De sa att kronprinsessan har skjutit upp resan tills vidare, skrev då kungahusets presskontakt Sara Svanemyr. Och det här funderade jag på. Det har ju varit väldigt, väldigt tyst från hovet om vad det här skulle handla om, vad skälet till det skulle vara. Och då ställer man sig frågan med tanke på att det hände så väldigt mycket samtidigt. Är då skälet Epstein-filerna eller det faktum att Marius var på sjukhus i söndagskväll, eller är det för att hon själv inte mår bra? Det här blir väldigt mycket spekulationer, men vad har du hört och förstått?
Jag har inte hört mer än det som har sagts där från hovets sida, men jag tror att det i första hand handlar om Marius. Det är bara min teori, men det är ju så, han besökte sjukhus dagen innan rättegången. Det här är en enorm press på honom, han är tungt medicinerad, han mår inte bra. Och då kan jag tänka mig som mamma att ja, men då vill jag inte åka utomlands, utan då vill man kanske i alla fall vara i närheten. Hon kommer inte vara i rätten, inte Håkon heller, men hon vill kanske vara i närheten.
Men du tänker inte att du har någonting med det andra då, Epstein?
Ja. Det är klart att Mette-Marit är under enorm press vad gäller avslöjandena från Epstein-filerna. Det kommer nya saker det känns ibland minut för minut när man följer då liksom VG och Aftenposten och alla de här norska tidningarna. Absolut, det här är någonting som är mycket allvarligt. Och vi vet ju också att statsministern vill ha ett samtal, eller vill att hon ska förklara sig kring det här. Möjligtvis kan det också spela in. Mm. Mm.
Under onsdagen så kom också nyheten att kommentarsfälten stängs på norska kungahusets sociala medier. Och när jag tittar på deras Instagram-konton så ser man att några kommentarsfälten är stängda. Inte på alla inlägg, men främst på de där i Mette-Marit är med på bild.
Ja, men det har ju presschefen där, Guri Warpe, kommenterat till Dagbladet. Hon menar ju på att det finns många kommentarer då som bryter mot deras etiska riktlinjer. Och då ser de det som rätt sak att göra då, att stänga kommentarsfältet. Jag fattar det. Alltså det spelar ingen roll om det är Mette-Marit eller någon annan offentlig person som då drabbas av detta. Att hatet är ju enormt.
Och folk är upprörda.
Jo, men det finns ju också galningar som skriver idiotiska saker. Mm. Och det vill man undvika helt enkelt. Jag tror inte att det är för att de vill utestänga kritiken, men du och jag har ju också erfarenhet av det, att det finns så mycket galna människor som skriver de grövsta.
Jag var inne nu för en liten stund sen och tittade på de kommentarsfälten som fortfarande är öppna. Mm. Och det är ju verkligen inte trevligt, vissa av de där sakerna. Men det kan man inte säga. Och framförallt då handlar det ju om Mette-Marit. Så jag tänkte, var nog lika bra att stänga ner dem där.
Mm.
Och sen har ju flera organisationer under Mette-Marits beskydd, de vill ha ett klargörande kring Epstein-mailen och då de här filerna innan de överväger ytterligare samarbete. Det rapporterade norska VG. Det gäller Hamsundagane, förlåt om jag uttalar det fel, men det är en årlig litteraturfestival och också då Fördefestivalen och Nynorskt kulturhus.
De ber ett gemensamt brev att slottet ska ge en utförlig redogörelse för kronprinsessans kontakt med Jeffrey Epstein. Och alla tre organisationerna har då Mette-Marit som kunglig beskyddare. Och så skriver de så här: vi uppskattar kronprinsessan och kungahusets engagemang i vårt arbete. Den nya informationen om kronprinsessans kontakt med sexförbrytaren och finansmannen Jeffrey Epstein, som offentliggjordes den 30 januari, framstår som allvarlig och oroande. Och det är viktigt för vårt vidare samarbete att kungahuset ger en bra förklaring i saken.
Mm. Är det här bara början, tror du, att vi ser när det gäller då kronprinsessas mer officiella uppdrag att samarbeten, att de kommer liksom upphöra som en konsekvens av de här Epstein-filerna?
Ja, det är ju en organisation som redan sagt upp beskyddarskapet med Mette-Marit. Sex och samfund heter det, och de vill inte längre förknippas med henne efter avslöjandena. Och den stiftelsen, de skriver i ett uttalande att hänsyn till sina patienter, till alla offer för övergrepp och till alla som arbetar för att förebygga sexuella övergrepp har varit det viktigaste. Så det köper jag verkligen. Det är en organisation som just behandlar de här ämnena, alltså sexbrottsämnen.
Eller som har fokus på de områdena. Okej. Men frågan är, alltså, kommer Mette-Marit verkligen kunna bli Norges drottning? En opinionsundersökning här dagen har visat att cirka 4 av 10 norrmän inte tycker att hon borde bli drottning.
Ja, jag tror till och med att det närmade sig alltså 50% sträcket. Det var ju, jag tror det var Vega som hade gjort en sån undersökning för, om det var innan rättegången startade kanske. Och jag tror vi nämnt den innan i podden också, men så här då, som svar på frågan. Alltså Mette-Marit är ju gift med blivande kungen av Norge. Det här handlar ju om protokoll, kunglig status. Det är oerhört komplicerat. Om han skulle bli kung, men hon har inte en drottningtitel. Det skulle vara väldigt svårhanterat, både i kontakter med utlandet och inom landet också. Jag kan inte riktigt se hur man skulle hantera en sån situation. Och det har också kommit frågor om, men kan de inte hoppa över en generation och låta Ingrid Alexandra ta över? Jo, fast vi har ju, men Norge, precis som i Sverige, det finns en grundlag, en successionsordning med en uttalad tronföljd. Det är inte bara så lätt att bara hoppa över att man bestämmer, vi hoppar över Håkon.
Då måste väl Håkon abdikera?
Ja, men han måste då, när hans pappa dör, så blir automatiskt Håkon kung. Han blir det på sekunden som kung Harald tar sitt sista andetag. Då får väl han, tänker jag, abdikera i så fall till förmån för Ingrid Alexandra. Men det är också en jätteprocess. Och ja, men det blir komplicerat på alla sätt och vis.
Jag har svårt att se det framför mig.
Jag tror inte på den.
Att han skulle lägga över allt det på Ingrid Alexandra.
Nej, och sen är ju grejen att det är ingen som har klagat på Håkon i den här saken. Och jag tycker också han har skött kommunikationen utåt väldigt snyggt med medierna. Han har liksom visat att han duckar inte för frågor, han ställer upp, han svarar i början väldigt sparsamt, men ju närmare, alltså när de här skandalerna briserade, så har han ändå stått där framför mikrofonerna.
Och det märker man i de här nämnda kommentarsfälten som vi pratade om alldeles nyss, att där får han väldigt mycket positiv, alltså hyllningar rent av, att han är stabil och står stark i situationen och så vidare. Vi har fått in en fråga från Thomas som berör detta. Hej, norska folket är lite fundersamma på om Mette-Marit ska bli drottning eller inte. Om hon inte får titeln drottning, vad får hon för titel då?
Ja, som sagt, jag tror inte riktigt på den teorin överhuvudtaget. Men okej, vi kan kolla hur det var i Storbritannien till exempel. Då bestämde man ju först, och hovet meddelade att Camilla ska inte få titeln drottning. Det har ju också med hennes bakgrund och det här kontroverserna med Diana att göra. Det fanns en stor opinion då stark opinion mot Camilla. Men då fick hon då drottninggemål istället. Men där då drottning Elisabeth somnade in och Charles blev kung och hon då också skulle vara med på den här kröningen, så stod det klart att hon blir drottning. Man använder drottning om Camilla. Och det var ju efter en önskan från drottning Elisabeth innan hon dog, att hon ville väldigt gärna se att Camilla hade
den titeln. Vad händer om de skiljer sig? Det är också många som har frågat om.
Ja, lite svårt att säga. Håkon är ju just nu kronprins. Han kommer en dag bli kung. Skulle det mot all förmodan vara så då att de skiljer sig, så tror jag att man ändå låter Mette-Marit ha kvar sin prinsesstitel. För hon är ju trots allt mamma då till Norges framtida drottning. Det här handlar ju också mycket om protokoll och status och sådär. Skulle man då till exempel ge henne en grevinne eller hertiginne-titel, jag har svårt att få ihop det riktigt protokollmässigt. Men det är klart att det här är ju en unik situation. De har ju inte varit i den här tidigare på det viset. Så kollar man på Danmark till exempel, då är det inte tronföljaren utan tronföljarens bror, prins Joachim då, som skiljer sig från sin fru, prinsessan Alexandra, som sen då blev grevinnan Alexandra. Men Joachim står ju långt ifrån tronen, så att det var nog lättare att ge henne en grevinnetitel.
Mm. Vet du vad som kom upp i mitt huvud nu? Och då behöver man verkligen din hjälp, din kunskap. Har det skett i modern tid att någon som är kung eller drottning har skilt sig?
Nej, inte vad jag kan. Nej.
Jag kan liksom inte påminna mig.
Nej.
Och du vet.
Däremot så vet vi att det finns sådana kungliga äktenskap som varit riktigt, riktigt tuffa. Mm. Till exempel Juan Carlos av Spanien och hans fru drottning Sofia. De har ju levt mer isär än vad de levt ihop. Men skilsmässa, nej, det. Nej.
Men efter alla de här nyheterna om Mette-Marit och Epstein, så har det kommit krav på att hon måste uttala sig och vara helt transparent och öppen med hennes relation och förehavande med Epstein. Och då för att, i syftet att också återfå förtroendet av norska folket. Tror du att det kommer ske?
Alltså hon har en lång uppförsbacke, en tuff uppförsbacke, och det här kommer ta tid att återfå ett förtroende. Det är ändå så att hon har mörkat den här kontakten med Epstein och avslöjades verkligen lite chockerande där med den här mejlkonversationen som är väldigt vänskaplig, skämtsam och lite flörtig. Hon har besökt honom i USA, han har besökt henne i Norge, hon har bott i hans hus i Florida. Jag tror att rätta strategin är att faktiskt, ja, var öppen, lägg alla kort på bordet, lägg dig platt. Vad annat kan hon göra? Mm. Nu är det så mycket ute liksom
luften.
Ja, och det kan komma mer, det är ju det. Mm. Så jag tror hon bara får säga sanningen.
Jag hörde en person säga nu i morse att nu börjar man tänka så här, vem har inte haft kontakt med honom?
Alltså, det är också väldigt många, många norrmän.
Ja, men det är vad norrmän. Vi vet hittills. Man vet ju inte, det kan komma mer. Men, och att han då skulle ha en extrem manipulerande och på olika sätt tilltag för att skapa de här relationerna.
Mm.
Och att då Mette-Marit potentiellt sett skulle varit naiv eller på annat sätt. Och då var det den personen som sa, varför ska hon straffas för det?
För att hon blir manipulerad?
Ja, eller att, liksom, att man försöker tänka på ett annat sätt.
Jo, absolut ska man ha två tankar i huvudet samtidigt. Det står utan allt rimligt tvivel att han är en manipulerande, karismatisk person. Men hon måste ju också alltid ha i bakhuvudet att hon är inte bara Mette-Marit, hon är kronprinsessa. Hon har en mycket officiell roll. Hon kan inte kosta på sig att ha såna här vänskaper. Hon visste att han var kriminell. Hon visste att han hade begått de här brotten. Det visar ju ett av de här mejlen där hon då säger att hon har googlat hans namn och det ser inte så bra ut med en smiley gubbe efter. Så hon har inte råd att ha sådana bekantskapskretsar eller sådana vänner.
Mm. Och du tänker att det borde hon ha förstått den dagen hon gifte sig med Håkon?
Definitivt.
Okej. Okay. Det har ju också kommit, eller växt frågor om huruvida kung Harald måste uttala sig att det är bara för mycket allting. Och att det här läget kräver det, för att det har ju nått också ända upp på statsministernivå. Nu nämnde ju det tidigare här i poddavsnittet. Att statsminister Jonas Gahr Støre, även han har sagt att hon, eller de inblandade norska personerna som uppdagats i de här filerna, måste lägga korten på bordet. Vem, när och hur tror du kommer att uttala sig från kungahuset om det nu sker när det gäller den här saken?
Ja, kung Harald, han var ju ute på officiellt uppdrag om vad det går, eller jag tror det var igår. Eller om man var i förrgår. Han fick ju såklart frågor från flera journalister som var på plats. Och det är ju det här som skrämmer hovet. Att så länge de här skandalerna pågår så kan inte de här kungliga personerna utföra sina uppdrag utan att hela tiden bli påminda, få frågor och fokus tas ifrån det de faktiskt gör.
Så var det ju inför rättegången också.
Mm.
Och det var ju då Håkon valde vid tillfällen när han var på ett officiellt uppdrag att han besvarade flertalet frågor. Det var ju då han hänvisade till den rättsliga processen och så vidare. Och det gjorde ju ändå att trycket sjönk ju lite. Men vem tror du det kommer att bli? Kommer det bli Mette-Marit som kommer att lägga alla korten på bordet?
Det här är ju en väldigt sofistikerad PR-strategi som måste läggas. Jag kan ju bara svara för hur jag hade velat ha det. Jag hade nog gärna sett ett uttalande från kung Harald. Han vill ju ha en distans till både rättegången och till Epstein såklart. Han har ju sagt någonting vid några tillfällen. Så han har inte varit helt tyst. Men att det kanske kommer någonting kort ifrån honom. Sen är det Mette-Marit tillsammans med Håkon, tycker jag, som behöver prata om detta offentligt med någon klok person, någon journalist.
Alltså, eller tänker du någon typ av tv-intervju riggat?
Ja, eller om de gör
sittandes i fåtölj.
Ja, jag tror att norska folket kommer inte acceptera något mindre än det. Men hur man gör det, eller om hovet själv löser det här problemet med någon intervju eller någon, att lägga korten på bordet med dokument och så. Jag vet inte, men någonting kommer krävas för att få förtroende tillbaka för Mette-Marit.
Mm. Den som lever, den får se, helt enkelt. Som om det inte räckte med allt vi nämnt som skett senaste dagarna inom det kungliga området, så kom ju också nyheten om att Sarah Ferguson, nu har vi alltså gått över till Storbritannien, hon är ju då tidigare hertiginnan av York, hon ska ha besökt den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein bara några dagar efter att han släppts ut ur fängelset. Och då tillsammans med sina döttrar, prinsessan Jean och prinsessan Beatrice. Det här har ju blivit en stor grej i Storbritannien de senaste dagarna.
Ja, men verkligen, det är ju Daily Mail som rapporterar om det här. Och det uppdagas i samband med då att de här 3 miljonerna Epstein-filerna som amerikanska justitiedepartementet då släppte förra fredagen. Och det som du säger, det tar ju aldrig slut. Och att då Sarah Ferguson tagit med sig sina barn och besökt Epstein, det är bara ett ytterligare exempel på vad för relation som då exprins Andrew hade med Epstein. Och ja, som också hon, Fergie var en del av.
Och som hon hade med Epstein.
Ja, ja, men han lånade ut pengar till henne. Hon var ju någon slags beroendeställning till honom också.
Det här var då 2008 så erkände sig Jeffrey Epstein skyldig till ett fall av sexhandel och ett fall av sexhandel med minderåring. Han dömdes då till 18 månader fängelse. Han frisläpps efter att ha suttit i fängelset i 13 månader. Och då, när det här besöket ska ha ägt rum, var det alltså 2009.
Ja, men det är helt otroligt att hon har haft den här kontakten med honom då, också under tiden han satt i fängelse, förstår jag det som. Men att hon tar med barnen, alltså då var ju Beatrice var väl 20 och Eugenie 19 då. Mm. Det ser ju inte bra ut för de här döttrarna heller på något sätt.
Man vet ju inte precis vad de visste då, men han var ju ändå en dömd person.
Pedofil, ja. Ja.
Okej, okay. Och i veckan kom nyheten att Sarah Fergusons välgörenhetsorganisation Sarah's Trust har meddelat att den kommer att stänga, citat, under överskådlig framtid, slutcitat.
Det är ju en konsekvens av Fergus agerande. Man har inte något förtroende för henne längre överhuvudtaget. Och eftersom hon inte längre har någon högre position i samhället och inte någon chans att samla in pengar till den här stiftelsen, ja, då lägger man den på is. Jag tror man stänger den permanent helt enkelt. Jättesorgligt, men nödvändigt. Det är ju inte heller någon som vill ta emot pengar från den här stiftelsen efter det här, kan jag tänka mig. Hon har ju då fokus på barn och unga och utbildning i Sarah's Trust. Den har funnits sedan 1993 och enligt dem själva då på hemsidan så har de stöttat över 1,4 miljoner barn. Så det är ju bara en tragedi, tycker jag då, att hennes agerande och de val hon har gjort i livet faktiskt stänger ner en sån organisation.
Jag har fått en till fråga som jag ville ta upp. Lite som en avrundning, för vi ska snart tacka för idag. Men jag har fått frågan, eller så här, fråga Jenny, hur är det att jobba som hovreporter? Hur har det varit den här veckan i tiden när det händer så mycket? Ungefär så var frågan.
Ja, jätteintressant. Verkligen jätteintressant. Och det är intensivt. Det är ju tidiga morgnar, sena kvällar. Det är mycket jobb, men tiden går också så fort för att man är så uppe i det här ämnet och bevakningen. Sen har det ju varit, det var ju min första rättegång. Och jag jobbar då med Linda Hjertén som är krimreporter. Vilken ynnest att få ha sådana kollegor. Hon har ju suttit på hundratals rättegångar just när det gäller sexbrott. En stor trygghet att ha henne där faktiskt.
Jag vet ju att framförallt medier i Tyskland tycker väldigt mycket om att ringa upp dig, vill jag göra intervju med dig. Hur har det varit under denna vecka?
Tack och lov den här veckan då, får man ju säga att det har mest varit, de är mest ute efter norska journalister, såklart. Men jag har pratat med en tyska ARD, men också med norska medier då, såklart. Man vill ha lite synen från utsidan, vad andra länder då tycker om detta. Sen har jag pratat med lite andra svenska medier om det och var på plats och sådär, TV4 och tidningar och så. Men det är ju en del av mitt jobb och det är också väldigt intressant. Så det har jag inga problem med. När jag skulle prata med TV4 så byggde jag en liten studio i mitt hotellrum och vinklade spotlights och satte upp ett litet bord på sängen för att få rätt höjd och sådär. Man tager vad man haver. Men jag måste ändå säga att det är mycket, mycket intressant att få den här inblicken i dels rättsväsendet men också vad som händer med en kunglig familj. Det här är en familjekris. Och de är inte under attack, för det ska jag inte säga, för det här är ju, det är inte en attack, utan det är ju, de har problem på så många
områden,
fronter,
ja,
som de måste hantera. Och det är också väldigt intressant att se hur de hur de agerar.
Och hanterar
och
situationen.
Hanterar. Ja.
Ska vi ta och börja säga så. Men ni vet, vi finns ju på kungligt.aftonbladet.se och även du Jenny, man kan ju följa dig och rapportera utanför både podden och dina texter via ditt Instagramkonto.
Mm, kungligt med Jenny heter jag på Instagram.
Mm, ska vi säga så?
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.